Idag är jag ingen mindre än skådespelerskan, komikern och imitatören hos mig. Vi har sett henne i Solsidan, Mumbo Jumbo, LOL, laxbralla ifrån SVT. Välkommen hit, Louise Nordahl.
Tack så mycket.
Kärt barn har många namn, eller?
Ja, det är väl så. Många ansikten också. Jag har ju varit många olika karaktärer i de här olika programmen också som jag varit med. Inte minst Mumbo Jumbo, där jag nästan alltid har peruk och lösnäsa. Så då är det ju extra svårt att känna igen mig.
Jag tror att jag löstuttar, men det kanske också haft.
Det också.
Berätta, av alla dem du har imiterat, vem skulle du säga var den roligaste att imitera?
Den roligaste har nog varit Anna Anka från Hollywoodfrua. När hon, alltså back in the days, när hon var in the game. Jag har inte sett henne på länge nu. Det är lite tråkigt. Jag saknar henne i rutan.
Crazy banana.
Ja, verkligen.
Men, och vad skulle du bara kunna säga en rolig kommentar som hon har sagt?
Vad är det nu att säga? Jag äter brosk. För jag vet inte. Jag vill hålla mig ung. Jag vill inte hålla på med botox och sånt skit. För jag behöver inte det. För jag är så snygg som jag är.
Men alltså, snacka om one of a kind.
Ja. Definitivt, men det är de som är de roligaste att imitera, tycker jag.
Så är det ju, jag menar, jag tänker så här, det är så lätt att tycka så här, men hon är så större, hon är si, hon är så. Men hur vore om alla vore tråkiga?
Ja men gud, jättetråkigt, vi hade ju inte haft några tv-program.
Nej, det hade vi ju inte. Så tänk på det när ni dömer ut mig eller Louise.
Exakt.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Men du Louise, berätta, innan vi kommer in på din karriär såklart, så vill jag gärna höra lite om din uppväxt.
Mm. Ja, jag är uppvuxen i Skåne, i Ängelholm, med mina föräldrar och min bror. Och bodde i Ängelholm, eller jag egentligen, när jag föddes så bodde jag egentligen på landet, för då bodde mina föräldrar, de hade en lägenhet i Helsingborg och sen så hade de ett hus mitt ute i skogen, mitt i Skåne. Men sen så när jag fick en bror då så flyttade vi in till mina farmor och farfars gamla hus faktiskt i Ängelholm. Så vi flyttade in i ett villakvarter där och så bodde vi där, levde småstadslivet, jättemysigt tycker jag. Jag har väldigt så här. Jag romantiserar min barndom väldigt mycket. Och liksom, ja, tänker att, ja men det är, jag har alltid tänkt att det är så jag skulle vilja att mina egna barn får växa upp. Och så hade vi ju då min farmor och farfar som också bodde i Ängelholm, så vi var ju liksom jätteofta där och de kom till oss en gång i veckan och lagade pannkakor och tog hand om oss. Och min mamma och morfar i Landskrona, så vi har ju alltid haft släkt och familj väldigt nära. Och sen, ja, så gick jag lågstadiet där och högstadiet i Ängelholm också. Och sen så i gymnasiet så bytte jag till att plugga i Helsingborg istället. För då var det lite det här småstadsgrejen kom ikapp lite. Att nu har jag varit en person här, jag har vuxit upp med de här människorna. Jag har en fast identitet i den här stan nu. Och den vill jag bryta mig loss ifrån. Jag vill bli någon annan. Jag vill få en annan roll i liksom i kompisgäng och sådär. Så att jag bytte till en privatskola i Helsingborg som heter Posivitas, som jag trivdes jättebra på. Den har lite snobbigt rykte, ska man säga. Men jag tyckte ändå att jag lyckades stå emot det ganska bra och körde mitt eget race och hade min egen stil ändå. Så jag pluggade i Helsingborg då, och sen efter det så, så drog jag vidare till Göteborg, och sen till slut så hamnade jag här.
Det känns ju ändå som att, men man tänker på när man lyssnar på din uppväxt, där idylliska mamma, pappa, farmor, farfar. Ja. Det är lite som så alla vi barn i Bullerbyn känsla.
Ja, men lite så.
Och lite, jag hade ju Daniel Norberg i podden.
Ja.
Och ni var ju med i Hela Kända Sverige bakar.
Ja, det är en av mina nära vänner.
Ja, och jag bara tänker på hans uppväxt. Den är ju inte helt olik din uppväxt.
Nej, jag tror vi är nog ganska lika. Vi har nog lite liknande erfarenheter. Det är nog därför vi kommer väldigt bra överens. För att vi liksom, ja, men vi har lite liknande bakgrund. Sen är det klart att våra uppväxter skiljer sig olika åt också på många sätt. Men ja.
Men så är det ju, kaka söker baka, söker trygghet på något sätt.
Vi kommer från små samhällen.
Ja, men och hans liksom, mor och farföräldrar och huset som hans mamma bor i. Liksom, var väl också...
De växer väl till och med upp på en gård nästan med sina äldre.
Och jag tror, nu kanske jag kommer ihåg det fel, men det var också så att hans föräldrar bor i det huset där hans typ mormor och morfar
hade. Ja, men jag tror det är något sånt.
Är du säker på att det inte är din brorsa?
Ja, jag tror det.
Ligg för fasen inte med honom. Tror mig, jag kommer från en inavlad släkt.
Är det sant?
Herregud alltså. Men okej, och både du och Daniel, ni är båda komiker också. Kanske är twins.
Vi kanske är syskon.
Ja, faktiskt. Jag frågar pappa och mamma.
Fast jag har inte den, mitt hår växer inte i den riktningen. Hans hår växer uppåt, mitt hår växer ändå neråt.
Det är tur att han är en kille och du är tjej.
Ja, men, ja precis. Det hade inte varit snyggt med mig och den luggen faktiskt. Men han ser bra ut i den.
Vad säger man? En skönhet klär allt i och för sig.
Ja, ja.
Men jag tänker så här ändå, det här idylliska. Många stannar ju kvar i den där tryggheten. Så någonstans visste du ju tidigt att jag ville ha ut någonting mer. Var du lite klassens clown?
Nej, det är det som är så himla konstigt. Jag har tänkt på det i efterhand, att jag var ju inte någon clown på något sätt. Utan jag hade faktiskt titeln som klassens mamma. På ett inte så positivt sätt, tror jag. Alltså jag var ganska, jag vet inte, styrande. Liksom tyckt, om det var någon som till exempel... För att dra ett exempel då från högstadiet. Det var en kille i min klass som hade med sig en soft airgun till skolan. Och de flesta andra tycker det är lite häftigt och så här, det här berättar vi inte för lärarna. Jag istället går ju direkt till vår mentor och bara, Albin har med sig en soft airgun, det får man inte ha liksom. Och jag var verkligen den typen som så här, sa till när någon gjorde fel och ja, men var lite sådär.
Du vet väl att golare inte har några polare?
Ja, det kanske var därför jag behövde byta till en skola i Helsingborg. Nej, men jag var lite så, alltså lillgammal eller vad man ska säga, och lite så här ordentlig på vissa sätt. Sen hade jag ju min busiga sida också, såklart. Men jag har alltid varit väldigt mycket för att göra rätt. På gott och ont. Det är liksom en blessing on curse, för jag är väldigt noggrann i allt jag gör. Jag är perfektionistisk, jag vill att allt ska bli bra. Men det begränsar mig också på vissa sätt, absolut. Och det är väl någonting av det jag försöker jobba med mest, att inte vara så himla perfektionistisk i allt och inte vara så där duktig flicka hela tiden.
Jag har ett chillpill i väskan.
Ge mig det. Nej, men jag tror, jag har alltid haft det här teaterintresset och varit en teaterapa. Så jag har ju sökt mig till de sammanhangen, och jag började med teater tidigt när jag var 12 eller någonting sånt. Och sen fortsatte jag ju med det under hela uppväxten. Fram tills att jag gick på gymnasiet.
Och det här är ju rätt kul, för jag tänker sen när man träffar skådespelare, kreatörer, tv-människor. Det är klart, nu pratar jag framförallt skådespelare och lite teaterapor slash komiker. De är ju ofta så här ADD-ADHD-människor.
Ja.
Och väldigt så här ostrukturerade. De, oj herregud, liksom. Det är fritt där uppe i huvudet på något sätt. Så att det är ju lite paradoxalt med det här fröken, fräken och sen...
Mm.
Nej, men jag är bara komiker och jag skojar på andras bekostnad och jag är helt knäpp i huvudet.
Mm. Jag
till
tror
att
jag är...
ordning och reda löning på fredag.
Jag vet.
Det är häftigt att höra det för att det är väldigt ovanligt.
Ja, jag tror, och det gör att jag ibland känner att jag är liksom, jag är inte en riktig komiker eller jag är inte en riktig skådespelare. Jag är alldeles för lättsam för att vara en riktig skådespelare. Jag, för mig är riktiga skådespelare så här, svåra människor som har, bär på mycket mörker som de kan plocka fram i sina karaktärer. Jag är så här, nej, men jag är ganska jag är ganska positiv och jag har, ja, fast det är klart, alla har ju ett mörker liksom, men och samma det här att jag är så himla kontrollerad. Jag borde släppa mycket mer. Jag hade, tror jag hade kunnat bli en bättre kreatör om jag hade vågat släppa mer på kontrollen. Samtidigt så är jag ju så himla mån om att jag är bra ifrån mig hela tiden. Så det där är en kamp, en ständig kamp.
Ja, eller så här, måste det vara på ett speciellt sätt då? Liksom, alla är vi ju stöpta i olika former och om det funkar för dig. Jag menar, du är ju framgångsrik och du får ju jobb på att vara den du är. Så att någonstans så kanske du inte gör det på ett fel sätt,
tänker
jag.
Nej, men någonstans så har det väl varit bra att jag har varit den jag är och att jag har gjort mina grejer på det sättet som jag har gjort dem. Men jag märker också, till exempel när jag jobbar med olika regissörer och sådär, att jag utvecklar så himla mycket av att bli pushad. Och jag behöver det. Jag behöver verkligen det. Och där har jag ju fått väldigt så här, värdefulla erfarenheter av de här olika jobben jag har haft. Att jag har jobbat med till exempel Micke Lindgren som är en jätteduktig regissör och som är väldigt rolig och duktig på alla sätt. Och han har pushat mig mycket. Även Jonathan Rammel på Mumbo Jumbo har också pushat mig mycket. Och jag säger det till dem också. Det är bra att ni pushar. Jag vet att jag är svår. För jag vill alltid göra saker på mitt sätt. Och jag har svårt att släppa spärrarna. Men ja... Men det är lite så här baby steps hela tiden. Man blir bättre och bättre.
Ja, och sen är det ju så här att våga lyssna på proffs.
Mm.
Och lyssna på människor som man vet också vill att det här projektet ska framåt. Ja. Och vi vill att det ska bli bra. Och våga släppa garden, så att säga. Men jag tänker också att det spelar ingen roll inom vilket yrke du än är. Så behöver man ju en tränare eller man behöver ju någon som pushar en.
Absolut.
Elitidrottare, skådisar, vad det än är, regissörer. Yeah. De pushar ju sina skådisar så att säga. Så att, men det är ju bra ändå. Jag tänker så här, så länge man vet vad man behöver och gör någonting åt det. Ja. Så är det ju också en form av framgång, tänker jag.
Ja.
Så du lyssnar ju ändå.
Jag försöker ändå jobba med det. Men alltså det där är någonting som sitter så djupt, djupt rotat i min personlighet. Så att det genomsyrar i princip allt jag gör. Sen ibland kan jag vara så här förvånansvärt slarvig med grejer, faktiskt. Men just när det gäller performance, att leverera någonting, då är jag så... mån om att det ska bli bra.
Så att, men vet du vad du är också? Du är en tävlingsmänniska.
Ja, men det är jag ju. Det har du kanske sett i olika sammanhang i tv.
Jag såg ju dig och Daniel i Hela kändis Sverige bakar.
Ja.
Och jag såg ju vem som styrde där.
Jaså?
Kosan framåt.
Jo, nej, men så var det ju.
Men man måste, man hittar sina roller på något sätt. Och jag är ju själv en stark person. Så att jag gillar ju kvinnor som är starka och tar för sig. Och ibland kan ju det där liksom jamt i Sverige tycka att man är lite... Jag pratar inte om dig, jag pratar generellt sett. Framförallt om mig. Alltså här, vem tror hon att hon är? Eller,
ja, visst.
Det handlar inte om det. Nej. Utan det handlar om att så här, man vill framåt, man vill vinna, det är bara något som sitter i en rent genetiskt. Jag kan inte hjälpa det.
Jag vill inte
komma sist i det där sprintloppet.
Nej.
Och sen utsätter man sig för sådana här, till exempel då, som du har gjort, du kändes hela känns Sverige bakar, eller jag har varit på olika program. Let's Dance, man åker ut med huvudet förut. Man bara, hoppsan. Sen får man inte vara en dålig förlorare.
Nej.
Men det är ju kul att vinna alltså.
Det är ju kul att vinna. Man är ju en sucker för beröm liksom. Det är väl det jag tror, någonstans så rotar väl sig hela det här valet med den här karriären och allting. Att man söker någon form av bekräftelse. Och det är ju så himla tråkigt att behöva säga det, men det är väl så med alla oss. Vi vill visa upp oss själva på något sätt. Och vi,
ja, men man söker bekräftelse på olika sätt. Mm. Du gillar att stå på scenen, jag gillar att höras. Alltså, jag har min podd, det finns en anledning till varför jag har den. Liksom. Ja. Och andra söker bekräftelse i att laga jättegod mat till familjen. Ja, eller vara en jätteduktig trädgårdsmästare. Mm. Jag så här, låt alla få vara den man är. Så. Ja.
Jo, men det är klart, alla går nog igång på att bli bekräftade i det de är bra på. Eller i det
såklart,
de
är, det är ju det mänskligt på något sätt.
Ja.
Jag tänker, när kände du att du ville stå på scenen? Hur gammal var du då? Vad jobbade dina föräldrar med?
Min pappa är i grunden en idrottare. Han var elitidrottare inom orientering på 70-80-talet, tror jag det var.
På tal om tävlingsmänniskor.
Ja, så där, jag kan ju se att mycket av det där kommer ju kanske därifrån. Och min mamma, och nu driver han ett reseföretag som liksom hela familjen är involverad i och gör orienteringsresor. Och sen min mamma, hon har jobbat med lite olika, hon har jobbat inom resebranschen från början, och det var så de träffades. Eller nej, det var det förresten inte. De träffades ju på ett utställe i Helsingborg. Men hon var också inom turism och sådär. Och sen har hon jobbat med mode. Hon har jobbat i klädbutik och sådär i många år. Och så jobbar hon ju då i vårt familjeföretag också. Och nu pluggar hon faktiskt till hälsocoach. Så att hon har styrt om skutan lite nu på äldre dag.
Så du slipper betala en coach, du kan ju bara gå till mamma.
Ja, men du, och hon har ju utbildat sig till massös nu, eller det ingår i utbildningen. Så hon bara, jag behöver göra så här 20 timmar. Jag bara, ja, du kan köra 20 timmar på mig här och nu, jag lägger mig på britsen.
Är hon duktig då?
Ja, hon är jätteduktig. Hon har hårda fingrar. Alltså, så hon, ja, riktigt duktig måste jag säga.
Och när kände du att, men det är på scenen jag vill stå? Drog du sån här när du gick på högstadiet? Kunde du härma lite kändisar och sådär?
Jo, och jag tror, alltså jag kände nog det när jag var typ, ja, 3 år. Nej, men 4, alltså på riktigt. Jag har ett gammalt klipp. Vi hade en sån här gammaldags videokamera hemma som vi gjorde hemmavideos med. Och när jag tror jag är 4 eller 5 år gammal, då har jag mitt eget Bolibompa-program. Och min pappa filmar mig i köket och jag sitter där och jag leker med den här Björnes magasin-dockan och visar upp lite teckningar som då tittare ska ha skickat in. Så jag hade verkligen, jag hade redan det där då. Och sen alltid när mina så här, farmor, farfar, mamma och morfar kom på födelsedagskalas, så var det ju alltid uppträde, det var alltid någon liksom något musikframträdande eller någon liten show som man skulle sätta upp inför dem då. Och ja, som sagt, när jag var 12 så började jag ju på teater, i en riktig teatergrupp. Men innan det så var det ju, varje gång jag hade kompisar hemma, då var det ju fram med den här filmkameran. Vi dansade, vi mimade, vi körde småstjärnorna hemma. Det har liksom alltid varit en del. Plus att jag älskade att leka med dockor. Alltså jag kan tycka det nästan är kul fortfarande. Alltså jag gör det ju inte längre. Men jag gjorde det väldigt sent. Jag gjorde det tills jag var 14. Så när andra tjejer var ute och festade och drack och var med killar och sådär, då satt jag fortfarande hemma och byggde dockvärldar. Men det var nog mitt sätt att få ut det behovet som jag alltid har haft av att få skådespela och gestalta olika roller och skapa lite drama och intrig. Alltså, det fick jag ut i genom att leka. Och sen idag får jag ut det genom mitt jobb, att få stå på scen eller stå framför en kamera och gå in i olika karaktärer och få bråka och skrika eller gråta eller skratta eller vad det nu än är.
Jag tänker om du hade varit sådär att du imiterade liksom på högstadiet, att man tänkte, ja, hon är lite morsa, men hon är ju kul också.
Jo, men jag tror det. För jag i åttan var det väl, så var jag på konfirmationsläger. Och då imiterade jag Carola där. Och då vet jag alla bara, oh my god, det är likt liksom. Så när vi hade någon sån här maskerad där alla fick vara utklädda, då hade de valt att jag skulle vara Carola på den.
Och hur lät det då?
Ja, hörni. Alltså jag överdrev väl säkert jättemycket. Men nej, och sen i nian när vi skulle ha student eller elevspexet då på skolan, då var jag med och ville imitera Filippa Bark, kommer jag ihåg. Undrar om jag inte hade något nummer med det också. Men jag var ju i alla fall involverad i det. Och sen på gymnasiet så var jag också involverad i studentspexet och imiterade då en lärare, vet jag, som många tyckte var så, åh gud, det är ju jättelikt. Så någonstans där så började jag ändå fatta att okej, men jag är nog ganska bra på att imitera folk. Och jag kunde också sitta i mamma och pappas bil när de lyssnade på så här skivor med Lisa Ekdahl, och så sjöng jag med och så försökte jag liksom pricka in exakt hennes tonläge och hur hon sjöng och hur hon lät. Och så jag har nog, det där kommer ganska spontant för mig. Det är ingenting som jag har tränat upp för att jag bestämde mig för att jag vill bli en imitatör. Nu ska jag lära mig den konstformen, utan det bara blev så.
Och när kom genombrottet?
Det var ju då 2014 när jag hade flyttat hem från Göteborg. Jag pluggade där ett år och sen flyttade jag hem till mina föräldrar. Började jobba på en skola och skulle ut i världen och vara lite au pair och så, tänkte jag. Och under tiden då så bodde jag hemma, och på kvällarna så satt jag och kollade på Paradise Hotel. Och det var första gången jag såg det programmet, men det var, vad jag har förstått, en säsong som väldigt många tittade på. Och då satt ju jag där hemma och började, du vet, imitera dem på lite på skoj. Och så hörde min bror det och bara, alltså Louise, det där är faktiskt väldigt likt, du borde lägga ut det där på Facebook. Och så tänkte jag, ja, vad fasiken, vad har jag att förlora på det egentligen? Så att jag satte mig där en fredagkväll och, du vet, målade lite sådana tatueringar med kajalpenna och körde lite framför webbkameran då. Och sen så la jag ut det. Och på en helg så fick den videon 1,2 miljoner visningar på Facebook. Och det här var ju då, idag är inte det så mycket om du tänker på alla videor som cirkulerar på TikTok. De kan ju lätt komma upp i en miljon. Men det här är, vad blev detta, 9 år sedan. Så att det var liksom innan den tiden. Det var ganska ovanligt att en video fick det genomslaget då. Och just på Facebook där alla delade och kommenterade och skickade vidare och sådär. Så att det blev en viral succé faktiskt. Och på måndagen därefter så var det 2 stycken produktionsbolag i Stockholm som hörde av sig och var så här: hej, vi har sett din video och vi skulle jättegärna vilja träffa dig och du verkar rolig. Och jag tror också det hör till saken att det är ganska ovanligt. Idag kanske det är vanligare, men då var det ganska ovanligt att unga tjejer gjorde humorvideos. Och framförallt unga tjejer imiterade. Så jag tror att de såg någonting lite unikt i det där. Och det var väl därför de hörde av sig då. Men då kom jag upp till Stockholm någon månad senare, och så fick jag spela in en pilotfilm för ett imitationsprogram där jag då skulle imitera lite olika kändisar. Och så pitchades det in till SVT och de helt otroligt nog sa ja direkt och bara, ja, vi kör. Så då fick jag göra ett program där jag imiterade lite kändisar vid Melodifestivalen och sådär.
Precis som Daniel Norberg.
Ja, lite ish. Så. Vi har ju kommit in på samma sätt lite grann genom att göra egna parodier och så. Och sen rullade det vidare. Och första året rullade ganska fort. Jag fick göra ett program som hette Hetluft av Mello. Och sen fick jag ett halvår senare göra Hälsa på hos Louise, som var ett liknande imitationsprogram. Och sen fick jag även vara med i ett satirprogram som hette Folkets främsta företrädare, med Aron Flam och David Druid. Och det var där jag träffade den här regissören Micke Lindgren, som jag sen också har jobbat med i flera andra grejer, bland annat Skalarevyn och Herr Talman. Men så där liksom rullade på väldigt fort och det hände mycket. Men sen så kom ju mitt första backlash, eller vad man ska säga. För då hade det ju gått väldigt bra där en period, och då fick jag och David Druid frågan om vi ville leda ett underhållningsprogram på SVT. Och då var det liksom primetime, 20.00 fredagkvällar, stor satsning. Det var ett program som hade gått året innan och inte fått så bra kritik då, som de ville göra om lite, ha nya programledare och sådär. Problemet var ju bara att även om jag hade gjort 3 program då, så var jag fortfarande väldigt rookie. Varken jag eller David hade varit programledare på TV tidigare, och vi hade ju inte gjort den typen av program, och i det fick inte den rätta coachningen heller, måste jag ändå säga. Så att ja, det var lite, allting hände lite i sista minuten, vi hann inte träffa manusförfattarna, jag var i Thailand 3 veckor innan programmet skulle börja sändas i princip, och det var, ja, det var inte så genomarbetat, tyvärr. Så det fick ju inte bra kritik. Och jag och David fick inte alls bra kritik som programledare. Vilket är fullt förståeligt. Jag vågar påstå att jag hade gjort det bättre om den förfrågan hade kommit idag. Eftersom att jag har en helt annan erfarenhet och en helt annan trygghet på scen idag. Men det var ju liksom ett stort jobb. Jag kunde inte säga nej. Jag tänkte att det skulle kanske bli mitt stora genombrott, men istället blev det då tvärtom. Och jag kände att så här, okej, det här var ett häftigt år, men nu kommer jag absolut inte kunna jobba vidare med detta. Så då var jag verkligen på botten och jag var hemma i Skåne då när premiären var. Och jag hade samlat mina kompisar, vi hade liksom bullat upp med fika, godis och sådär. Och så satt vi då och tittade på programmet och efteråt så dök jag ju ner i telefonen för att se vad har folk skrivit. Och det där är också en del av mitt kontrollbehov, att jag vill alltid veta vad folk har skrivit om mig. Och det är inte alltid så bra, och det är inte alltid man ska läsa det. Men då fattade jag ju att okej, det här var en flopp. Och jag vågade knappt visa mig ute efter det, för det kändes som att alla hade sett det och alla tänkte samma sak. Sen var det kanske en tiondel av Ängelholms befolkning som hade sett det programmet, vad vet jag. Men när jag kom till min farmor dagen efter på fika, och då hade hon, de köpte alltid Aftonbladet eller Expressen. Men den dagen så hade de ingen, och jag fattade ju liksom att så här, de har gömt den. Så efter lite letande då så hittade jag ju den och såg recensionen, och den var ju verkligen, den var inte snäll. Så att, men det är en jobbig, det är så ett jobbigt minne på många sätt. Men jag tror också det var en jätteviktig lärdom. Det som var tråkigt var att det kändes som att kontakten med SVT dog lite efter det. Och jag vet att jag hade möten med några av mina kontakter där och sa liksom att liksom, ge mig en chans. Det här är nog inte det bästa jag kan. Men sen så tog det några månader och så fick jag kontakt med SVT i Malmö istället. Och så började jag jobba lite med dem. Och sen rullade det ändå vidare med nya grejer. Och till slut så fick jag ju frågan om att göra Mumbo Jumbo på Fyran, vilket blev ett nytt kapitel sen i livet.
Men om vi går tillbaka till det här när man är ny, alltså SVT, det kan man säga, det är public service, det är flera de har hittat, Gina Dirawi och så vidare, som har liksom gjort sina YouTube-videos och sen har de plockat in dem. De har ju vågat tänka verkligen outside the box.
Och det William är konstigt. Spets också är ju en av
dem. Ja, det är jättemånga. Men det är som du säger också, och tv-branschen är hård och det går väldigt, väldigt, väldigt fort. Och ena dagen kan du vara the star, alltså du är stjärnan. Och nästa dag kan du bara hamna på botten. Mm. Det är därför också viktigt, jag pratar med många av mina gäster, att de som har hållit på länge liksom, att jäkla viktigt att vara ödmjuk och stå med båda fötterna på jorden, för det kan smälla vilken dag som helst. Mm. Men när man är så pass ny, jag vet när jag började som väderflicka på trean, då var jag bara så här 21-22 år gammal. Och jag kom dit på fredagen och stod och liksom babblade på lite, för det var TV3, det var liksom inget intelligenshöjande, jag behövde inte vara meteorolog, behövde bara babbla lite inför en kamera. Men jag var ny. Jag tyckte det var kul, för jag gillar också att stå inför en kamera och sådär. Och det kan jag faktiskt erkänna. Men jag har kommit dit på fredagen då. Du sa det precis. Och sen så ringer de mig, tror jag, efteråt. Bara, du ska presentera vädret på måndagen. Mm-hmm. Alltså, och jag bara tänkte, ja, jag måste ju ta chansen.
Ja,
såklart.
Ja, visst.
Precis som du kände. Ja, jag kände igen mig själv lite i dig. Och så skulle jag bara stå där och skulle det här sändas ut. Mm. Och så tyckte jag inte jag fick upp texten, och så kände man att alla andra var upptagna med sina grejer på redaktionen. Och man ville ju inte liksom att de skulle känna att man var superkorkad.
Nej.
Fast jag kände mig superkorkad.
Ja, man är rookie liksom.
Man är ny. Alltså, jag hade kanske behövt 2 veckor med någon som bara stod där. Nej, men tänk på det här. Exakt. Tänk på att skriva de här meningarna.
Guidning och coachning.
En skola.
Ja.
Men man bara kastades ut till vargarna på något konstigt sätt. Och man valde att göra det själv. För gör inte du det, så tar någon annan chansen.
Men sen är det också så här, om man hade sagt nej, då hade man kanske aldrig fått någon mer chans. Det är ju det här hela tiden. Man måste ju ta de tillfällena som dyker upp på något sätt.
Och så ska du då programleda.
Ja.
Och det är liksom så här, där sitter skämtet, där sitter inte skämtet. Nej. Och nej, men där kan du ta ett djupt andetag, whatever.
Ja.
Man måste ha träning, för träning är färdighet.
Absolut.
Och som du säger, du har ju utvecklats nu senaste året. Vilket år var det här nu igen?
Det här var våren 2016.
Och hur gammal var du?
2016, jag var väl 26, nej inte 26, kan inte ha varit 23 kanske.
Ja. Ja, du var väldigt, väldigt ung.
Ja, jag var väldigt ung. Och jag var väldigt oerfaren och jag var nog ganska, jag försökte nog att verka väldigt självsäker då. För det var man ju tvungen att göra. Men jag var nog ganska osäker. Idag hade jag inte haft så stora problem att stå i en studio och snacka inför en publik och med en kamera. Men då var det ju liksom, det var ju surrealistisk upplevelse på något sätt. Och det var liksom bara, jag måste bara ta chansen att göra detta. Jag tänkte inte på att det jobbet kanske kom alldeles för tidigt.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Men jag tänker, när du sitter och har bullat upp nu med dina vänner och så vidare. Kände du där och då, det här är en flopp? Eller kände du, nej men det här gjorde jag ganska bra?
Jag tror inte jag kunde inte se det objektivt. Jag tittade nog mer bara på liksom hur det såg ut. Och jag kan inte minnas om jag själv kände att, åh jäklar, det här var dåligt. Och det är nog också en sån där grej att jag har, det kan jag fortfarande sakna. Den här känslan, i den inre känslan, är det bra eller är det dåligt? För det kan jag, om jag har gjort en provspelning för någonting till exempel och jag kommer hem och min man frågar så här, gick det bra? Jag kan aldrig svara på det, för jag måste ha fått ett utlåtande från någon annan. Och den är lite jobbig.
Fast funkar vi inte lite så själva?
Jo, det är väl kanske
alltså så här. Så här, skriver du ett prov och du skriver alla rätt, ja då är bekräftelsen är ju att du har fått alla rätt på provet. Men det här är så många som, jag menar, det finns smaken inget är ju facit. Som baken. Och det är klart, får du höra att 5 tycker det är dåligt, det är som läser kommentarer på Instagram.
Ja.
Du hakar ju upp dig på de 2 negativa och tänker typ att du har fått 98% positivitet. Ja. Så att man är nog lite funtad så, sen tror jag också så här. Speciellt om man är perfektionist som du är och vill framåt och det ska bli så bra som möjligt. Då vill man ju såklart att ska landa väldigt bra. För att man ser sig själv lite misslyckad om det inte är så. Även fast det inte är ett misslyckande utan det bara, du blir bara en erfarenhet rikare.
Mm.
Men jag är ju superduktig på att slå ner mig själv. Ja. Och sen, som jag har en jättenära kompis, Gunilla von Platen, som är framgångsrik businesswoman. Hon skriver Röda draken. Jag brukar skämta om att hon är Röda draken. I alla fall. Och du vet, när man lär känna en person så kan man förstå varför den har blivit så framgångsrik också.
Ja.
Det är klart man kan bli framgångsrik även fast man ifrågasätter sig själv. Men hon ser inga misslyckanden.
Nej.
Utan allt är en erfarenhet.
Ja.
Eller, jaha, tyckte han det var dåligt, men jag tycker det här är jättebra. Och så är det bra. Och så höjer man upp sitt eget självförtroende. Jag bara, vänta.
Men
kan jag få gå i din skola? För den där skolan har jag aldrig gått i.
Men är det genuint också? Att hon,
ja.
Det är inte bara att hon säger det liksom.
Nej, hon är som en bulldozer. Hon bara kör på. Och det rinner av henne som vatten på en gås, massa grejer. Och då jag bara känner så här, jag vill vara du.
Mm.
Alltså,
ja, men det är ju
på mig fastnar det som att jag är klistermärken som inte vill lossna.
Ja, nej,
alltså det är helt sjukt. Och jag tycker så här, jag har jättebra självkänsla och det har du med.
Mm.
Men man måste jobba lite på självförtroendet. Ja. Men det är klart, står det liksom spalter med artiklar.
Nej, det var ju just det. Jag tror egentligen...
Men vissa har förmåga att liksom låta det rinna av en. Nej, det är de som har fel, det är inte jag.
Nej.
De har ingen koll.
Nej, då, där och då var jag inte i liksom i tillstånd för att kunna låta det rinna av mig. Jag tror, när jag såg det, jag tror faktiskt att jag var nog nöjd när jag såg det. För det jag fokuserade var ju bara på att säga, okej, jag satte mina lines. Jag tyckte ändå jag hade gjort bra ifrån mig med de förutsättningarna jag hade. Och så var jag ju helt överväldigad av att bara se mig själv stå där. Och liksom faktiskt bara klara av det överhuvudtaget. Men sen var det skittufft. Men i efterhand så ser ju jag det här som en jättenyttig erfarenhet. Och jag tror det var bra att ett backlash kom ganska tidigt i karriären. Så att man ganska snabbt blev ödmjuk och inte hann, du vet, sväva iväg. Utan att jag har alltid haft det med mig sedan dess. Att när som helst så kan det vända. Och det gör ju det. Liksom livet är konstruerat så. Du kan inte gå på en high roll hela livet ut. Utan förr eller senare... så kommer det att vända. Även om det liksom inte egentligen går dåligt för dig, så kommer alla framgångarna kommer att blekna. Allting kommer att liksom förlora sin charm lite granna om du får för mycket av det under för lång tid.
Men livet är föränderligt och du har inte barn.
Nej.
Nej. Så att vänta tills du får barn. Kom tillbaka till min podd om morgonen. Nej, men jag tror också så här, som du säger, man blir ju också ödmjuk och smällar man tar, och sen finns det ju djupare kriser i livet och många säger det som har hamnat i djupa kriser, att så här, då märker man vilka ens riktiga vänner är och så vidare, och det är många som är med i framgång men de är inte med i, och när det går dåligt. Du är gift nu?
Ja.
Och hur länge har du varit gift?
Sen augusti förra sommaren, så drygt ett år. Ja.
Var Daniel med på bröllopet?
Du, Daniel sjöng till och med en egenskriven låt på vigseln.
Wow.
Och sen hade han gjort, det här plågar mig fortfarande, men han och Christian hade gjort ett jätteroligt nummer med PowerPoint, eller inte PowerPoint, men de skulle visa upp på en projektor liksom och uppträda på själva festen, men... Så jäkla typiskt så funkade inte projektorn, för det hade blivit ett missförstånd mellan oss och de som hyrde ut lokalen. Så att de fick tyvärr inte visa den. Men jag har fått en inspelad version och det var fantastiskt bra. Så ja, Daniel var absolut där i allra högsta grad.
Skulle du säga att han konkurrerar ut din man?
Du tänker i att synas och höras? Nej, det var väl ändå vi som stod i fokus den dagen, men absolut, han fick sin tid i rampljuset också.
Men det är inte så att din man är svartsjuk?
Nej, inte det minsta. Eller om han är det så visar han det inte, och det tycker jag är så otroligt beundransvärt att han skulle aldrig agera ut sin svartsjuka.
Är din man lika kontrollfreaky som du, eller?
Ja, men jag tror han är mycket mer ordning och reda än vad jag är.
Skojar du?
Ja. Alltså han är faktiskt till och med mer pedant, tror jag, än vad jag. Alltså båda vi är väldigt så här måna om att det ska vara fint hemma. Vi tycker om när det är liksom städat och snyggt och liksom fint inrett och sånt.
Sluta vara så jävla perfekt.
Men du hör ju det är liksom
jag vill
kräkas på mig själv.
Så här. Jag skulle inte hitta en dammtuss. Jag skulle inte hitta en enda dammtuss hos er.
Jo, men det är ju det. Alltså jag kan få sådana ryck där jag bara, nu jäkla ska det bli fint här hemma. Och så kör jag en hel dag och du vet, putsa varenda liten kökslucka. Men... sen 90% av tiden så kan jag också bara låta allt falla. Och du vet, det blir stora, stora dammråttor. Men sen kanske man har bjudit hem folk på middag. Och då är det så här, okej, vi måste fasiken städa upp här. Medan min man är mycket mer så som han vill ha det snyggt jämt. Och han städar undan efter sig själv. Och så där. Jag låter grejer ligga framme och jag är ganska rörig. Men så att ja, han är faktiskt lite mer pedantisk än vad jag är. Och han har koll på grejer. Jag är så här, du vet, oj, nu ska den räkningen betalas. Och, du vet, han har så här system. Han öppnar sin post direkt. Jag tar in den, låter den ligga på köksbordet i 3 dagar typ. Och sen kanske jag öppnar den om jag inte råkar lägga den i skåp.
3 veckor tänkte jag.
Ja.
Man får ju panik av att öppna räkningar och ja, post. Och, ja. Ja, men jag får det. Det kan bli en jättehög. Men sen är jag väl tar tag i det, ja, då tar jag tag i det.
Så är jag med. Jag kör ryck när jag liksom verkligen gör.
Lite ADD gärna kanske,
ja, men
på det
kanske,
också.
Kanske.
Ja, du,
nej, och det, många det, projekt igång samtidigt.
Det är lite fruktsallad där borta. Jag måste liksom tänka ut, vem är du, Louise?
Ja, men det är ju min ständiga frågeställning till mig själv.
Men det är häftigt tycker jag. Mm. Det är häftigt att kunna vara på olika platser och...
Men man är ju det, man är ju mångdimensionell som person.
Ja, det är man. Ja. Tack för att du sa det så fint. Jag bara, många platser. Kom inte fram till vad jag vill.
Nej, men...
Men det är tur att man har dig då. Det är en sån man ska vara gift med. Som bara fyller i när det skiter sig. Och du tänker inte barn framöver?
Jo, men det är klart.
Vad gör du nu? Ja, men du har ju varit med i Solsidan.
Ja.
Vad hade du för roll där? Berätta.
Då spelade jag ju Alex nya flickvän då, som var PT och som han träffade på Tinder, tror jag. Så jag var ju med då i förra säsongen i 4 avsnitt på slutet. Sen, nu är jag ju inte med i den här säsongen. För nu har det ju antagligen då gått 2 år sen sist. Nu vet jag inte vad som har hänt, men jag har i alla fall hört att de skulle gå vidare på ett annat spår, att han var antagligen singel igen då. Så att, ja.
Du börjar spela hans kusin.
Ja, kommer ju tillbaka med samma person men en ny roll. Nej, men jag vet inte alls vad de har gjort med min karaktär. Det kanske börjar med att det är min begravning, who knows. Det där är sånt man inte vet när man inte är med i produktionen längre.
Vad känner du nu då? Vad är ditt nästa steg? Och jag tänker, vill du inte bli mamma eller?
Jo, men det är klart, det vill jag ju. Men sen, det är ju svårt det här. Jag vill ju också jobba. Jag känner ju fortfarande att så här, att jag älskar ju den här världen. Jag älskar att vara i de här sammanhangen. Men det är klart, alltså, familj är ju också en jättestor dröm.
Man ska aldrig tro att barn stoppar karriären.
Nej,
för det är många som tror det. Men är så här, jag har Carola barn, Kasper känner barn, Agneta Sjödina barn, Niklas Strömstedt barn, Jenny Strömstedt. Så alla har ju barn.
Ja,
och alla är ju liksom framgångsrika inom den här kategorin.
Ja, nej, men och förr eller senare så kommer det ju liksom säkert bli så också. Men
det är ingenting som ringer, det är ingen klocka som ringer.
Alltså jag känner nog ändå att jag fortfarande har ganska många år på mig.
Ja, 10. Nej.
Ja, men visst, absolut.
Nej, man kan vara 50.
Klockan tickar ju faktiskt lite.
Naomi Campbell var ju 50.
Men jag vågar inte chansa
nej,
på 50.
Nej, det fattar jag.
Nej, men jag...
Kan
men
du vänta tills du är 60? Ja. Nej, men absolut, men... Ja, men jag vill inte ha någon hotstorm, tänkte jag säga, men jag tänker säga det ändå.
Ja, säg det.
Vi är ju skapta för att få barn när vi är mellan 18 och 22 egentligen.
Ja, eller typ 16 nästan.
Ja, men typ. Ja. Och så väntar alla tills de är 38-40. Mm. Det är klart många utbildar sig och det är fantastiskt att kvinnor också drivna och vill komma framåt. Men, kloka Patina pratar nu. Jag tror inte, om man är gift och man vet att man har valt rätt man och så vidare, att man ska vänta för länge.
Nej, och det här jag har snackat med
och
mina...
Och det är vad jag tycker och jag står för det.
Mm. Nej, men och jag är helt med dig, för jag har pratat mycket med mina tjejkompisar om detta, just problematiken i att vi lever på ett sätt idag som faktiskt inte är förenligt med biologin. Och det finns ju ett stort dilemma i det, för det blir ju, alltså det är många som börjar fundera på barn, kanske i, om man säger i senaste laget, rent biologiskt, vilket ju också resulterar i mycket IVF och sådär, och det är en fantastisk möjlighet, men det är ju också en jättestor kostnad, såklart, och om det inte funkar på de första försöken, då blir det ju en kostnad man kanske får ta själv. Och det är kanske sånt man inte tänker på, utan man är så van vid att här, ja, men man kan skaffa barn när man är 37. Och vissa kan ju det, men det är inte jättelätt kanske. Så att det där är ett inre dilemma hela tiden. För precis som du säger, man vill ju också att det ska vara så jämställt som det bara går, att man ska kunna vara ung fram tills man är liksom, du vet, 28-29 och sen kunna satsa på sin karriär i 5-10 år efter det och sen kanske börja tänka på familj. Men där finns ju ett dilemma med biologin.
Sen kan man säga att alla har inte lika lätt att bli gravid och det finns ju tusen olika anledningar, självklart. Men jag tänker, ibland behöver man inte tänka så mycket, det är bara att köra.
Ja. Men det är ju också det som blir, alltså om man nu inte tänker och planerar just när det kommer till de här grejerna och man sen inser att oj shit, nu är jag 37 eller 36. Det är ju ingen omöjlighet att det går lätt, men det är ingen självklarhet heller, tror jag. Och det där är ju lite stigmatiserat som du säger att prata om, just för att man vill inte låta som någon så här 50-tals moralkärring som bara, tänk på att klockan tickar nu tjejer. Men det problemet är att verkligheten är ju fasiken så.
Ja, och du har rätt.
Så trist.
Ja, och grejen är att förut levde man som man var 40, nu lever man som man är 100. Mm. Men det är fortfarande den där, klockan är väl runt 20 ändå.
Ja, men klockan har inte anpassat sig tyvärr.
Då borde ju den ha blivit runt 40 egentligen, tycker man ju. Men det är klart, man kanske kan skaffa barn senare idag än man kunde för 200 år sedan. Vad vet jag. Jag tycker det var så härligt att ha dig här.
Ja, men tack.
Louise, du är en fantastiskt härlig, trygg person och får intervjua.
Ja, men tack så
tack för att du kom och gästade mig. Det var så mysigt.
Ja, tack, tack. Detsamma.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.